Hej Emilia!
Hej Linnea!
Hur mår du?
Jo, jag mår bra. Det är ju mycket. Alltså, fruktansvärt mycket.
Mm.
Och vi hade ju också fruktansvärt mycket att säga.
Nej, men,
om Dune.
Det har vi alltid.
Mm.
Så att det kommer ju liksom mer.
Ja.
Jag mår också bra. Jag längtar liksom alltid bara efter att spela in och släppa podd.
Ja, jag med. Det är verkligen... Det är så jävla roligt.
Det är så jävla kul. Och därför är vi glada att presentera avsnitt 2 av Dune.
Ja.
Allt om Dune.
Och jag känner verkligen, take me to Arrakis. Nu drar vi.
May thy knife chip
and shatter.
Kör.
Så det sista vi pratade om i förra avsnittet, det var ju, vi började bena i de här olika namnen på Messias. Lissats Haderach och Lysan Al-Gaib och Mahdi och allt vad det är. Så vi fortsätter där idag.
Apropå bara Kwisatz Haderach, så var det en gammal tjakobska term som betyder shortening of the way.
Ja, alltså att han kan the way, han kan läsa liksom allt.
Ja.
Man ska säga. Han kan, det finns ingenting som kan gömma sig för honom i universum.
Nej.
Men sen har vi då Lisan Al-Gaib som det också betyder, alltså voices from the outer world.
Mm.
Voice from the outer world.
Mm.
Som är då en mer rural profetia som...
Ja, och det är väl the Fremen-termen för den här personen som ska vara en profet som kommer från någon annanstans.
Mm. Det är och som inte befriar en av deras folk.
Ja, det är inte en av deras egna, utan det kommer en röst från den yttre världen.
Mm. Men kallar de också den personen Mahdi? Eller är Mahdi ytterligare en person?
Jag tror... Vi ska se. Mahdi was the name used by the Fremen to describe their savior in the messianic legend. The term översätts ungefär till the one who will lead us to paradise.
Ja, just det, så är det.
Okej, så att här har någon på Reddit skrivit att Lisan Al-Gaib, prophet, talker, Mahdi är the savior, doer. Så effektivt, Lisan Al-Gaib ger profetian om kommandet av den andra, alltså Mahdi, som kommer göra jobbet. Men i filmen och i boken så kallar de ju honom för båda.
Så ja, jag vet, men jag undrar om det inte är så egentligen att the Mahdi kommer bli det här ofödda barnet. Alltså att det är det som är själva liksom knäckfrågan här.
Mm.
För att i filmen så får man ju se hans ofödda syster då. De kommunicerar ju med henne, både han och Lady Jessica.
Mm.
Och det som händer sen är ju, om man ska spoila lite här, då är ju att hans syster comes into power.
Ja, och en annan person säger är att eventuellt är det bara två sätt att säga samma sak.
Mm-hmm.
Att Lisa Mahdi är lite mer generellt.
Mm.
Lisan Al-Gaib är lite mer lokalt typ. Mm.
För det som också står i boken är ju att när de kommer till Arrakis så ropar de ju Mahdi, Lisan Al-Gaib, efter Paul.
Mm.
Men de ropar också Lisan Al-Gaib efter Jessica.
Ja.
Och att de ser henne som the other, Lisan Al-Gaib.
Ja, och det gäller ju de båda.
Ja.
Alltså profetian säger ju att en kvinna kommer och hennes son är.
Och hon ska vara Bene Gesserit.
Så att båda de måste ju också uppfylla kriterierna.
Mm.
För att, ja, hon testas ju.
Mm. I sitt hushåll där med den här Fremen, hennes the shoutout.
Precis, hon testar henne, men sen testas hon ju också när hon tar giftet.
Ja.
Och när hon överlever det så är det ytterligare en bekräftelse att det är rätt personer.
Mm. Men det är också intressant att de har gett en profetia som gör att hon kan också göra det som behövs för att hon ska liksom uppfylla deras krav.
Det är det som blir så jävla sjukt med det inflytande och den makt de har. Att de kan forma det till precis det de behöver och vill ha. Och hon kan sen då, just det, okej, vad behöver jag göra nu för att de ska tro att det är sant?
Ja, men just det är intressant också i boken att man får följa hennes liksom inre dialog när hon är så här, vad ska jag säga nu? Det här förväntas jag kunna. Vad är det nu jag ska säga? Och så säger hon ett ord och så visar sig att det är rätt, men hon var på väg att säga något annat.
Ja, hon var på väg att säga maker of death, men hon sa bara maker.
Ja.
Och det är ju det de kallar Shai Hulud, the maker. Men Det är också intressant med boken. Mycket inre dialog.
Jättespännande.
För alla.
Jättespännande.
Och jag har läst att när den kom så var det många som kritiserade det. Att de var så här skriver man inte, så här tänker inte karaktärer. Kul. Och jag bara, jag tycker att det är härligt att jag får se deras inner workings.
Jag tycker ändå att det är också en grej som de har tagit fasta på i filmen. Mm. Att de jobbar ju med de här inre dialogerna även fast de också kommer i de här drömsekvenserna. Och liksom. Mm. Och att det är ju en skillnad mellan film 1 och 2. Att i ettan så är ju mycket mer fokus på Qizzat Haderach.
Mm.
Och i tvåan är ju Lisan Al-Gaib.
Mm.
Och att den här rösten som han följer i liksom öknen.
Mm.
Som pratar också om The Friend.
Mm.
Men är den personen, är alltså den personen med som The Friend i boken?
Jag tror inte det.
Nej.
För det tycker jag också att de gjorde. De jobbade himla bra med röster
ja.
I filmen.
Ja.
För att det är inte lika självklart tycker jag när Jessica
säger
att, när hon rösten. Använder rösten.
Nej.
Och det var ett väldigt trevligt grepp i filmen.
Ja.
Att den användes väldigt mycket.
Men det blir ju tydligare också såklart när man kan
självklart,
jobba,
när man hör
ja. Liksom, vad skillnaden är och hur det låter. Och liksom.
Ja, men just också när Paul hör röster när han drömmer och så, det faller ju bort i boken såklart.
Ja.
Jag tycker inte att den här viskande rösten skrivs ut på det sättet. Väldigt
Nej.
Effektfullt.
I Jag tycker filmen. Också att den är jättespännande faktiskt.
Mm. Men också en kul grej i boken, det är ju att man får uppleva hans syster. Eftersom att hon föds ju inte i filmen.
Nej.
Hon är fortfarande
ett litet foster.
Ett litet foster, men ja. I boken så föds hon ju.
Jaha.
Det är ju hon som dödar Harkonnen.
Exakt.
Och hon är... Jag blir så här, är det bra eller dåligt att de tog bort henne? Kanske bra, för att det är weird alltså. Hon är liksom ett barn, men hon är totalt kognitiv. Talar som en vuxen.
Mm, det blir aldrig bra. Det kanske var klokt att de tog bort. Jag bara tänker på en viss bebis i en viss vampyr.
Jag har läst något.
Man.
Ja, exakt. Och jag har läst något citat om att de tycker att hon är en... Vad fan var det jag läste? The Virgin Harlot.
Oj,
för att hon är ett barn, men hon vet ju allt. Hon bär på alla minnen från de som kom före henne.
Ja.
Och hon vet saker som man inte ska veta när man är barn.
Ah,
alltså hon vet allt. Alltså det är ju lite obehagligt.
Ja, det är det ju.
Men det är verkligen Renesmee.
Ja.
Så att ändå
jag tycker ändå att de jobbar med obehaget i filmen också. Alltså det är ju mycket som är obehagligt.
Ja.
Som inte är så smeksamt. Och det är ju okej.
Ja.
Men om man då ska komma till en sak som jag tyckte var ett fett jävla minus.
Ja.
Är ju just alltså införandet av systern i film 2. Jag tyckte det var liksom helt bortkastade pengar.
Nej, alltså jag är nog neutral.
Nej, vet du vad jag tyckte det var? Alltså nu när jag tänkt efter. Alltså i då film 2 så tar ju han då The Water of Life. Alltså det är ju Shai Huluds urin. Får man ju reda på då. Så dricker han det. Tjup, och då eftersom han är en man så kommer han att dö. Men om han då är Lisan Al-Gaib så kommer han överleva.
Nej, då kommer han bara ta till sig alla mäns och kvinnors minnen.
Ja. Och sen kommer han bli väckt då av tårarna från vårens tårar. Och sen så kommer han vara allvetande.
Mm.
Och då när han är i den här liksom transen som han hamnar i när han har tagit The Water of Life. Då träffar han ju sin syrra.
Mm.
Ja, och hon spelas ju av fucking Anya Taylor-Joy.
Alltså jag fattar inte varför du hatar henne så mycket.
Nej, jag tycker hon är helt värdelös. Förlåt, jag tycker hon är så påläggskalv. Alltså det är som att så här, nu finns hon. Och hon är med i alla storfilmer. Så då måste vi också ha med henne i nästa storfilm. Och det är också det de säger. Genom att hon är med så är det så här, ja, hon kommer också vara med i Dune 3.
Mm.
Mm. Så nu har vi liksom gjort en liten så här, nu har vi hakat fast här framåt. Det tycker jag var dåligt. Jag tycker de kunde skita i det. Jag tycker de bara kunde ha hållit sig i Dune 2.
Ja.
Och sen hade man liksom så här, okej, det kommer en Dune 3, toppen. Det är Anya Taylor-Joy eller vad hon heter.
Mm.
Ja, hon är med. Men det var som att säga, vad tror de har betalat för den sekvensen att hon är med där och bara liksom säger I love you och sen är det slut. Nej, alltså jag tyckte det var helt förfärligt. Och dessutom, jag tycker ett, inte att hon är en bra skådespelare. Två, hon är känd för att hon har anorexi. Förlåt, det här är så vidrigt. Men om hon hade varit väg 2 kilo mer, nej, hon hade aldrig fått de här rollerna. Hon har inget face. Alltså hon är bara en tandrad och 2 jättestora ögon.
Jag har faktiskt aldrig sett en film med henne, tror jag. Så att jag vet inget om hennes skådespelarinsatser.
Det känns deppigt men jag, att hon är jag, frösa. Och det känns ännu deppigare att Denis Villeneuve också böjde sig för den här liksom pressen. Att nu ska vi minsann ha med liksom den här skådespelaren för att hennes filmer säljer så oerhört.
Nej men alltså jag är öppen för hennes bidrag.
Men du, vet du vad, du är ju också liksom förlåtelse. Det är liksom din grej.
Ja men jag har ingenting emot henne.
Nej men det är okej. Men jag kanske kan bli omvänd för jag ska nämligen gå och se Mad Max även om hon...
You never know.
Nej, jag kanske kommer ut därifrån och får göra avbön och vet ni vad? Ingen kommer vara gladare än jag om jag måste göra det. Men jag tycker faktiskt att det var dåligt tycker jag. Det får minuspoäng för mig. Ja, nu när sågen, den stora Anya Taylor-Joy sågen har varit framme. Så tänker jag att vi kanske ska fortsätta prata om olika karaktärer som vi gillar väldigt mycket. Och vi har pratat om Lady Jessica.
Ja. Och alltså bara, har du sett några intervjuer med Rebecca Ferguson?
Nej, jag har ju bara sett den här intervjun när hon inte ville prata engelska.
Ja,
och alla tyckte att hon var så pissig, men jag måste bara säga fan respekt.
Ja, men alltså, det får ju hon bestämma själv.
Ja, hon pratar väl som hon vill.
Ja,
alltså, hon nu,
verkligen. Ja. Men för att jag har sett en del när hon är med i så här late night talkshows och grejer. Och kommentarerna på alla dem, då skriver folk så här: gud, alltså hon är så cool. Hon har sån himla rizz. Alltså karisman bara sprutar ju. Men då är det så kul att folk bara, wow, alltså hon är så cool. Jag önskar att jag var så cool. Och då är det så många som skriver, det är för att hon är svensk. Alla svenskar är så där.
Och jag, what?
I wish.
For you. That's not it.
I wish.
Ja, men hon är väl också, är hon inte halvbritt?
Jo, det är hon.
Det är därför hon är så cool.
Alla
britter är coola.
Hon är så cool. Hon brukar också tugga på en tandpetare när hon kör intervjuer.
Det är för coolt.
Jag skriker.
Ja, men hon är ju, är inte också hon som är med i Silo?
Jo.
Som spelar den här otroligt muskulösa mekaniken.
Alla säger att man ska se Silo.
Jag
är så
har
bra i den.
Sett Silo. Och ja, den är lite... jag tyckte kanske inte serien var svinbra, men hon är ju hissebra. Och där är det ju verkligen så att tugga på en tandpeter och ha hängselbyxor.
Nej, men alltså, hon
i liksom en industriell värld.
Typ. Skitcoolt.
Jag vill prata om Feyderoth.
Du vill det? Ja.
Ja. May thy knife chip and shatter, Linnea.
Feyderoth.
Feyderoth. Men de säger ju också hans namn så här. Feyderoth. Ja, de säger ju inte Feyderoth.
Jag tycker Rauta känns tryggt.
Jo, men det är finskt. Det vet vi ju.
Ja, vi vet ju att Harkonnen... alltså jag läste att Frank Herbert öppnade en... Han bodde i Kalifornien. Han öppnade en telefonkatalog. Och då tror jag att han såg typ Härkonnen. Ett efternamn.
Härkonnen.
Ett finskt efternamn. Ja. Så att liksom lore säger väl att Dune utspelar sig väl 20 000 år från vår tid. Men det sägs ju då att Harkonnen kommer från Finlands området.
Är det sant?
Jag tror det.
Ja, det är väldigt coolt.
Ja.
Feyderoth. Kan lite finskt klingande ändå.
Slay.
Ja, Gedi Prime. Inte så finskt.
Nej.
Gedi Prime. Nej.
Nej, det var... Men Harkonnen.
Harkonnen. Nej men Feyderoth, alltså han är ju med i boken. Nu har inte jag kommit så långt. Så han är ju, den första scenen han är med i boken är ju rätt långt ifrån den Feyderoth vi får se.
Och han är rätt annorlunda skulle jag säga. Dels så beskrivs han rent fysiskt på ett annorlunda sätt. Han har hår till exempel.
Han har hår.
För att,
det är en ganska distinkt skillnad.
Fade som vi ser i filmen har
så lite hår.
Minst hår. Han har inte en por heller.
Han har varken hår eller porer.
Nej. Så skallig. Det är en protes har jag lärt mig. Han rakade inte av.
Nej, för det går inte att raka av.
Nej, men han slapp också det. Han skulle göra någon annan film där de bara så här, snälla kan du behålla ditt hår? Och make-up-teamet bara, ja men vi slänger på en liten flint.
Ja, det är väl också därför kanske som att han ser extra skallig ut. För att han får ju liksom ett lite, som ett liksom extra förhöjt.
Jo men också känns det som att hans liksom, han har ju inga ögonbryn.
Nej.
Men det är så otroligt markerat, hela pannan också.
Men är det liksom för att Harkonnens generellt, de har inget hår?
Alltså det är alopecia. Vad jag kan se i boken så är det inget snack om skalliga Harkonnens.
Okay,
Gedi Prime är inte Skallig AB.
Nej.
I boken var jag...
Skallighetens epicentrum i universum.
Nej, men det var väldigt cool. Det var väldigt effektfullt att alla
skalliga. På hela Getty Pride.
Det var så mycket. Det är en hel gladiatorarena. För det är 10 000-100 000 människor. Alla är skalliga.
Skalliga som det skalligaste du har sett.
Nej, alltså, så
även
skalliga.
Vad heter han? Peter van...
Ja.
Driset heter han. Nej,
jo, någonting sånt.
Ja, deras mentat. Han är också
skallig.
Är skall.
Och de är skalliga på ett sätt att man typ bara vill klappa på. Man vill bara känna hur lent det är.
Ja, det är som att de gjorde lera typ.
Ja.
Ja, nej men generellt då så är jag ju fruktansvärt förtjust i Austin.
Ja, men alltså, det här är så härligt tycker jag. För att jag har haft en väldigt neutral inställning till Austin. Jag har inte sett så mycket av honom. Jag har inte sett nya Elvis-filmen. Min bild
men
om honom...
Men det är också så sjukt att du inte har sett den. Men jag ska berätta en parentes bara. Att det är samma för mig. För att jag är ju... alltså, det är största fanet av Baz Luhrmann. Han är ju... Alltså, han är mitt allt. Och vi har inte pratat om det alls här i podden. Kanske jag har sagt det någon gång, men... Jag tänker ju att någon gång måste vi göra liksom ett avsnitt om Baz Luhrmann. För att det är så mycket fantasy. Fast det är något annat. Men,
nej, men jag håller med.
Och då så har jag ju sett alla hans filmer 200 000 gånger. Men sen har det ju liksom blivit sämre och sämre. Mm. Och sen då när man tittade liksom på alltså The Great Gatsby. Mm. Nej men snark. Snark och snork.
Mm.
Och sen har jag bara känt så här, nej men är det, alltså han har tappat det. Och jag har ingen lust att lägga tid på det. Och så har jag tänkt samma med Elvis. Att nej, det här har inte jag någon lust att liksom pyssla med. Men sen så i alla fall en kväll så såg jag Elvis. Och alltså det dröjde ju typ så här 3 minuter in i filmen. Mm. Som jag bara, nej men där är han ju. Där är ju Baz Luhrmann, min gubbe. Det finns ingen som han.
Nej.
Och jag tyckte Austin Butler var så bra i den filmen.
Ja, och för grejen för mig är att jag har sett honom bara som en, jag vet inte fan... Alltså,
lite såhär tonårsskådis.
Alltså det jag har tänkt på med honom är att han var ihop med Vanessa Hudgens jättelänge.
Ja,
jag har tänkt på honom som hennes liksom ex.
Mm.
Och så sen,
han är ju också med i Shannara. Och det är ju fruktansvärt.
Ja,
och alltså, sen, det är ju en fruktansvärd tv-serie.
Ja, den suger, jag har inte sett den. Men jag
du
har
behöver
hört.
aldrig se den.
Ja. Nej. Men sen också så har det jag har, när jag har tänkt på honom har jag bara tänkt på alla memes om honom efter Elvis. För att alla tyckte att så här, hans method acting, ja. Han gick in så hårt för det så att han behöll Elvis röst och dialekt. Och att han blev lite mobbad på internet, det blir han ju fortfarande. Alla tycker att han pratar så djupt och de tror att han fejkar. Och jag är så här, men han kanske bara pratar så.
Ja, jag tycker att han har, alltså min uppfattning om honom är ändå att han har lite så Texas, men det kanske inte stämmer.
Han är från Kalifornien.
Han är från Kalifornien. Ah, nej, jag kan inte.
Men det är en video som har gått runt när det är så här I'm Timothy, I'm Zendaya, I'm Austin, att han sitter där som ett
Oscar.
Mörker. Ja. Men jag blev liksom frälst av honom i Dune. Jag tyckte han var så jävla bra.
Men också att han hade ju en röst. Och det är ju, alltså när han säger "May thy knife shibben share."
Ja, och det som är så kul med rösten, jag tyckte det var så underbart. För att när jag tittade på Dune 2, jag bara, han låter lite som Stellan.
Så likt.
Och då såg jag en intervju med Stellan på TikTok, där de pratade om Austins röst. Och Stellan sa, de var så här, pratade han med dig om hur han skulle liksom göra? Men då sa Stellan att Austin Butler hade tittat på en massa av hans gamla filmer.
Mm.
Och lyssnat på hans röst. Mm. Och jag tyckte ändå att...
Han pratade så likt.
Ja.
Det var som att han hade också någon så här sjuk dubbelklang. Alltså det var som att det så här... Alltså det så här skavde lite i rösten. Alltså det är som, så här, ja. Så här, som att han pratade typ med en stämma på sin egen röst. Alltså det var så weird. Och alltså när han pratade... Nej men alltså...
Nej men han var toppen. Han är toppen.
Ja. Han var så toppen. Sen om Fade Rauta var så toppen, vet inte.
Nej.
Alltså om Fade Rauta var helt toppen.
Och det är lite kul, en skillnad i boken. Har du kommit fram till gladiatorstriden?
Nej.
För det, i filmen är det ju uppenbart att han inte visste om att den här slaven skulle vara odrogad.
Nej, just det.
För att de drogar alltid
för
slavarna.
För att de ska vinna.
Ja. Mm. Det visste han i boken. Det var han som styrde upp det i maskopi med Duke Letos mentat.
Howard.
Howard, för att han började ju jobba med Harkonnens.
Hey, what?
För att han vill ha... Och det är också... Vänta, nu, det är mycket nu.
Vad som jag måste.
Så här är det också. Tidigt i boken så får ju Duke Leto veta att det är någon som kommer förråda honom.
Ja, konspirera. Och Howard tror ju att det är
bevisen pekar på Lady Jessica.
Ja.
Och då går ju han med på det skådespelet. Mm. Att han bara, okej, men då låtsas jag som att jag... Fast han vet att det inte är hon.
Mm.
Men både Howard och Gurney Halleck tror ju att det är hon.
Mm-hmm.
Långt in i böckerna.
Mm.
Så att Howard jobbar med Harkonnens för att Peter...
Van der Ries, eller vad fan han heter.
Baronens mentor, att han dör ju.
Ja, just det.
Rätt tidigt. Och då behöver han ju en ny mentat. Och då tar han över Howard.
Efter att familjen Atreides har dött.
Precis.
Ursäkta.
Och det de gör med Howard är att de ger honom gift i sin mat varje dag. Men de ger honom också motgift. Så att om de bestämmer sig för att nej, men nu har vi ingen behov av honom längre, då kan de bara inte ge honom motgiftet, så dör han inom några dagar.
Vet han om det?
Jag tror inte det.
Men varför går han med på att jobba med Harkonnens? Eller går han med på det?
Jag tror
det bara att det är hans roll som...
endgame, det är väl dels det.
Mm.
Och förståelsen, för att mentats är ju som datorer.
Ja, robotar typ.
Ja.
Mm.
För att det finns ju inga datorer i Dune.
Nej.
Utan mentats fyller den rollen. Och det är för att förr tror jag det var en katastrof.
Mm.
Alltså på våran jord kanske var det en katastrof som involverade datorer. Så det är typ religiöst förbjudet.
Yes.
Så mentats funkar som datorer. Och kanske är det också så då att de ska inte ha sån lojalitet. Men han har ändå det. Och jag tror att hans endgame är att han vill hämnas på Lady Jessica. För att han tror. Men det är lugnt.
Alltså, oh my lord.
Det reder ut sig i boken. Men hela den grejen är mycket mera liksom... dramatisk i boken.
Intrikat.
För när Gurney kommer tillbaka så är ju han också så här: jag ska döda Lady Jessica.
Du ska dö din häxa.
Ja. Men så Howard.
Men en fråga då också.
Ja.
Det här med de här kärnvapenspetsarna.
Mm.
Pågår det i boken?
Inte lika liksom upfront, men de använder rockets. Ja.
För det tycker jag också var en grej som var liksom, alltså om man ska titta på Dune 2 som en, alltså det är uppdelat i liksom tre akter, man ska säga.
Mm.
Då är ju ändå liksom den första akten är ju den här underbara liksom coming of age, och de liksom, han lär sig The Sandwalk och de blir kära i varandra och liksom han blir kär i öknen och han blir kär i folket och liksom att det är ju liksom den här underbara liksom ena delen.
Mm.
Och sen så är ju men mittendelen är ju då liksom hela Jedi Prime historien och historien om den här Bene Gesserits systern som blir gravid med Fey Rauta och men också då att Gurney Halleck vaknar upp från de döda och bara presenterar lite liksom bekvämt 92 eller vad fan det är, kärnvapenspetsar.
Mm.
But this is your legacy.
Det presenteras inte på det sättet, men de använder stridsspetsar i boken också.
För att det blir ju också lite intressant då, som precis med allt, vi brukar ju prata om det, att så här, det måste alltid finnas någon så här, här är en way out. Om allting skiter sig kan vi bara blow this shit up typ. Och att
en smoking gun.
Ja, men också att det blir typ det som ändå, alltså han hade ju kunnat säga bara, alltså jag vill inte veta, eller jag vill inte ha de här, eller jag vill inte liksom, det är inte på det här sättet vi ska liksom strida på det här, om han nu inte hade velat döda miljontals människor.
Nej, men han säger det också i boken, att det är mot slutet när han ska konfrontera kejsaren, så är ju The Guild ute i rymden och ställer krav och han säger till dem, jag har vapen, om ni gör någonting, jag skiter i, jag spränger all krydda.
Ja, det säger han ju till i filmen också.
Och det säger han i boken också.
Mm.
Att, så att den är ändå, de är ändå där.
Mm.
Men det blev...
Men gör han det sen?
Nej. Han använder vapnen, ja.
Men spränger han hela kryddproduktionen?
Nej. De använder dem för att spränga sköldarna runt där Harkonnens och gänget håller till.
Just det. Och i filmen använder de ju de här spetsarna för att spränga hela den här bergskedjan som skyddar Arakin.
Ja.
Ah, så att stormen kommer in.
Och det är liksom en grej också för att det är ju olagligt att använda stridsspetsar mot andra Great Houses, säger de i boken. Och kejsaren kommer och är så här: du har brutit mot den här lagen. Du har använt de här stridsspetsarna. Och
han bara, alltså mig, men jag, knife, ship and shatter. Nej, du men har inte säger... förrått mig, slaktat hela min familj.
Nej, han säger bara, nej, jag har inte använt den på ett olagligt sätt. Jag sprängde bara den här saken. Aha. Jag utrotade inte de här människorna, den här familjen.
Okay.
Men så stridsspetsarna är med.
Det är med.
Det är med.
För det är också lite så bara, här, right on your nose har vi 96 stridsspetsar.
Det tyckte jag var också, jag vet inte, det var ett sätt ändå i historier som de här som är så långt ifrån våran verklighet, så blir det också en grej som är så här, gud, det vet jag ju exakt vad det är och vilka konsekvenser det har.
Det blir den ultimata konsekvensen på något sätt.
Ja.
Och det ställer sig också väldigt... liksom, det blir ett intressant möte då mellan de liksom, vapnena och vad de representerar i relation med The Fremen. Mm. Och såklart det målet som de har. Mm. De vill ju utrota Harkonnens och liksom alla som förtrycker dem liksom, och bli fria.
Mm.
Så det är klart att de kan ju se... fördelarna kanske med att använda den här typen av vapen, men också att deras liksom väg är ju typ öknens väg och att de är ju mycket mer liksom förbundna med planeten och naturen och alltså att det blir en helt annan innebörd för dem.
Det blir det, men någonting jag tycker i boken också, det är att den visar på att The Fremen har mer industri än man tror kanske i filmerna. Eller så de just har, alltså de tillverkar saker, stillsuits och så.
Just.
Och att det är ju någonting som de som vill komma och kolonisera Arrakis, de underskattar dem ju hela tiden och säger att de här är så
peasants.
Precis, de kan ingenting, men de har ju liksom hemliga dörrar i grottor och
ja, men det tycker jag ändå framkommer ju i filmen också när man får se allt det här vattnet som de har, men som de också väljer att inte använda, så förstår man ju också på något sätt hur liksom förfinade de är, att de liksom de har en disciplin som inte andra folk har liksom.
Och någonting som framkommer väldigt tydligt i böckerna, det är också just det här med ecology, planetology.
Ja, just det.
Och att,
för det är väldigt intressant faktiskt.
Ja, och för Stilgar säger vid ett tillfälle i boken, tror jag, att de har samlat så mycket vatten att de kommer kunna göra planeten grön igen. Och det är rätt coolt i sig. Men de har också ett mål. De låter vattnet vara, men de har ett mål med det. De samlar det så att de kan göra sin planet till ett paradis.
Och det är jättespännande. Apropå Stilgar. Alltså när vi tittade på Doom 2, så satt vi ju i en biosalong där vi nästan var helt ensamma ju.
Nej, det var bara så... vi,
och det var så mysigt och det var så skönt. Och när det blev riktigt spännande och mycket space action, så kramade jag din hand så hårt, så hårt. Och liksom, och när filmen slutade så viskade jag till dig så här: det här måste ju vara Javier Bardems bästa roll.
Nej, men någonsin. Han är så bra.
Men han har ju fått så mycket skit.
Jag säger så här: håll käften.
Ta en kula för Stilgar.
Alltså. Ta en kula för Stilgar.
Ah. Nej, men för att min brorsa hade ju gått och sett Dune samma eftermiddag som vi.
Mm.
Typ föreställningen efter oss. Och han sa att hela biosalongen hade skrattat åt Stilgar. Och att han tyckte att Stilgar var som en sån här Jar Jar Binks-figur.
Ja, och jag kan fatta att man kan uppleva det så. Men jag ser... för att det blir ju skrattretande ibland att han liksom, vad Paul än gör så är det bara Lisa Nalgaib. Men det är ju också så sorgligt.
Men jag tycker inte alls att det är skrattretande, för jag tänker att så här, han är ju det, så förklarar de ju jättetydligt så här, varför han är en religiös fanatiker och vart han kommer ifrån.
Ja.
Alltså de kallar ju hans liksom folk för fundamentalisterna.
Ja.
Alltså det, och att om man då tänker på Bene Gesserit och hur de har jobbat med att i generationer planterar de här tankarna på Lisa Nalgaib, och också att både Paul och Jessica är ju helt medvetna om alla stegen i profetian, så de använder ju profetian till sin fördel för att också bekräfta för de här mest troende personerna att Paul är Lisa Nalgaib. Så att jag tycker inte alls att det är konstigt, för att
Nej, det är inte
det
konstigt.
Behövs finnas en sån person som tror så mycket på honom. Ja. Alltså det är ju som The Matrix. Alltså ja. Det är ju som Morpheus. Alltså ja. Han är ju Morpheus.
Ja.
Jag tycker inte Morpheus är skrattretande.
Nej.
Överhuvudtaget. Alltså han säger att även fast oraklet säger att du inte är the chosen one, så vet jag det.
Mm.
Alltså det tycker jag är mäktigt.
Får jag läsa ett citat?
Oui.
Jag ska bara först från ordlistan säga att det finns någonting som heter naib. Mm. Och det är one who has sworn never to be taken alive by the enemy. Så att du bara vet vad naib är för någonting. Men mot slutet så står Paul och tittar på Stilgar. De står och pratar med varandra. Och så står det: in that instant Paul saw how Stilgar had been transformed from the Fremen naib to a creature of the Lisan al-Gaib, a receptacle for awe and obedience. It was a lessening of the man. And Paul felt that ghost wind of the jihad in it. I have seen a friend become a worshipper.
Alltså det är inte dåligt.
Och det är ju alltså, jättesorgligt.
Alltså hela språk.
Ja, men och hela den grejen som Stilgar representerar, det är ju jättesorgligt. För att de möts också som fiender.
Mm.
Stilgar tar honom under sina vingar ändå.
Mm.
De blir vänner. Stilgar blir ju lite av en läromästare för honom. Men i slutet så säger Stilgar bara: döda mig nu så att du kan ta min plats.
Mm.
Det är så sorgligt. Det finns inte ett skratt i det för mig.
Nej, och det är ju också, alltså, det är ju också då true to story egentligen. Mm. Alltså att man tänker om filmen, det är kanske det man känner av, att han blir patetisk.
Ja.
Alltså han blir patetisk, liksom, en liten mask som
exakt.
Krälar omkring på marken. Liksom.
Exakt, det är det som händer. Men jag fattar också, för att det folk på TikTok har kapitaliserat på det skämtet.
Mm.
Och det är klart att det är kul och det är klart att säkert att folk kan skratta åt det, men du och jag hade en rätt seriös upplevelse av den här filmen.
Ja, det som flög mig helt förbi. Sen kan jag ju tänka så här: okej, han är liksom en spansktalande man som bryter liksom, alltså han får ju spela någon typ av så här grottmänniska persona ändå. Det var ju ett tillfälle när han kommer ut ur den här grottan och ropar på Lady Jessica med orden woman.
Ja.
Då kände man ju, åh herregud, okej, det är liksom, men det var ju mer att han spelade liksom grottbjörnens folk.
Ja.
Så.
Ja.
Och det kan man ju tycka någonting om. Alltså ja. Det kan man ju känna så här: okej, varför måste alltid den här typen av folk representeras av den här grottmannen
ja.
Liksom.
Ja.
Men om man ska välja grottman så kanske Javier Bardem ändå är den bästa av alla grottmän.
Han var otrolig. Och just den här intervjun där han sa att när han läste boken när han var 25 så var Stilgar hans favorit karaktär. Och sen blev han uppringd av Denis som sa: jag har en roll till dig.
Mm.
Förklarade: vet du vilken karaktär? Och han bara: it is Stilgar. Att det var hans dröm.
Så jävla snyggt namn också, Stilgar.
Nej, jag tycker han var otrolig.
Ja, det är tydligt att vi brinner för Stilgar. Ja.
Kan vi gå tillbaka till Harkonnens just?
Ja.
Och Gedi Prime, vad heter det?
Jag tror det heter Gedi Prime. Gedi men jag Prime. Vet inte, men jag tror det. Gedi Prime.
För att, vad tyckte vi om att det var svartvitt?
Ja, men det var jätteintressant. För att jag har bara sett det ju i trailern.
Ja.
Och då har jag nästan tänkt att jag ser fel.
Ja.
Mm. Och sen när vi kom då in i filmen, och det är ju jättespännande då. För då, det är som ett cinematoriskt grepp, så klipper de ju mellan tre olika vinklar.
Mm.
Det ena är då att först så presenteras ju då Fader Auta. Och han är ju ett riktigt asshole. Han har ju ett gäng liksom tjänarinnor som äter människokött.
Det är hans små darlings.
Mm, hans små darlings som bara äter olika lever och njurar. Och de kommer med någon kniv och den är dåligt slipad. Och hur vet han det? Jo, för att han slickar på den, så då vet han att den är si och så. Och sen så klipper de ju då, för då ska han ju gå ut i den här stora gladiatorarenan. Och då klipper de ju mellan när han är inne i liksom ett rum där han håller på att förbereda sig för att gå ut i gladiatorarenan. Sen klipper de till gladiatorarenan, då är det svartvitt.
Ja.
Och sen klipper de till ytterligare ett klipp när det är en Bene Gesserits syster som sitter uppe på liksom läktaren, tittar ner på gladiatorarenan i en sån binocular, alltså hon har en sån här teaterkikare, och i den kikaren så är det text och den texten är färg.
Ja.
Och så klipper man emellan där, och jag hade ju inte läst vad det här är.
Nej, jag skickade ju en video sen
ja.
På varför de gjorde så här.
Ja.
Och det är ju helt enkelt, och det är så jävla coolt. När man vet det så är det så här, det är ett så coolt och snyggt grepp.
Man svimmar av.
Men att det är en svart sol på den planeten. Mm. Och den ger ingen färg. Man ser ingen färg när man är ute där. Så att de filmade de scenerna med infraröd kamera.
Ja, det var ju väldigt coolt att de hade alltså filmat scenerna med infraröd kamera. Och då när man filmar med infraröd kamera så får man de här extremt starka blödande färgerna. Alltså man vet ju hur det ser ut när man filmar typ en växt med så här infraröd kamera. Att det blir alldeles flammigt och färgerna blöder och liksom. Och sen har de då dragit ut mättnaden från färgerna och det som blir kvar blir det här extremt liksom silvriga svartvita.
Knivskarpa.
Ja, och som också då, för det blir ju extremt högblöst.
Mm.
Men det också påminner om en silvergelatinprint, alltså som man gör i ett mörkrum när man jobbar med silvergelatinfotografi.
Det är så coolt. Och att de knyter det till en lore. Jag vet inte om det är så i boken att de har en svart sol där, men att det var så snyggt.
Nej, men det var det jag undrade om du hade du kommit till då att det presenterades att det var en svart sol.
Jag vet inte, jag kommer inte ihåg.
Det missade du.
Det missade jag.
Ja, men jag har inte kommit till den, men jag känner att jag kommer behöva.
Nej, men lägga alltså, den det jag noterade var att när de skriver om arenan så beskriver de publiken som att de är klädda i massa färgglada kläder. Så att det är inte svartvitt i boken.
Intressant.
Men jag vet inte om solen är svart ändå. Men jag noterade till och med att det stod att de hade flaggor och kläder i massa olika färger.
Gud vad spännande.
Men det är ju ett perfekt sätt att belysa bara, det här är the bad guys. De har en svart sol och inga färger.
Det är så trist här.
De är så
inget
onda.
Växer. Inte ens hår.
Det
växer inte ens hår här.
Det är så ondskefullt.
Ja, det är fruktansvärt. Jag känner ändå att vi skulle kunna prata om det här i liksom 200 år.
Mm.
Det var liksom också länge sedan kände jag som vi båda två blev så himla liksom swept away. Nej, men alltså, av något på det här viset.
Bästa vi har.
Men det är några saker jag ändå skulle vilja prata om.
Ja.
Och det här, då vill jag fråga dig också några frågor i samband med det angående böckerna.
Mm.
Men jag tycker ju jättemycket om språket.
Mm.
Och det är ju någon typ av liksom inramning av hela liksom den här världen som blir så himla effektfull av det här liksom arabisk liknande språket som egentligen Fremen använder.
Mm.
De här namnen som de har för liksom Shai-Hulud och Muad'Dib och alltså betydelsen öknen och liksom deras crisp knives och liksom alla deras uttryck och liksom allt det där.
Mm.
Men det jag förstått när jag läst på lite är ju att han har använt sig av arabiska ord som faktiskt betyder egentligen liksom liknande saker på arabiska, men att han ändå har ändrat vissa betydelserna lite grann eller att han har tolkat dem lite olika eller så här, men att det är alltså verkligen det arabiska språket han har använt sig av. Och det är lite spännande för att jag sa det till min brorsa också efter att vi hade tittat på filmen så pratade vi med varandra att jag sa att så här, det man får känslan av både i första och andra filmen när man kommer till Arrakis är ju att de liksom att de använder sig av liksom de här bilderna på de här religiösa människorna liksom som sitter och ber eller som liksom ropar liksom al-Gaib och det här liksom att det känns som att det är väldigt influerat av den muslimska världen och arabvärlden och att man liksom ser nästan liksom Kaaba eller Mecca eller liksom framför sig eller så här.
Mm.
Och att när vi såg film 1 så representerade det en sak, men nu tycker jag med tanke på hur läget i världen är så känns det som någonting annat.
Mm.
Och att det finns ju också den här scenen när de attackerar Sitch Kabr och man ser också kvinnor och barn som dör. Att det blir väldigt likt många scener som man också ser i nyhetsrapportering eller på klipp på internet. Liksom. Och att jag kände så här, gud, det är väldigt, väldigt nära. Är det liksom okej? Eller känns det som att det är liksom en kulturell appropriering?
Mm.
Men sen då när jag läste på om böckerna och språken i böckerna så förstår jag ju att det är precis det där, för att det ligger väldigt, väldigt nära den arabiska kulturen, alltså att han har använt det arabiska språket till exempel och tydligen har han ju fått en del skit för det också har man ju förstått alltså inte bara, utan nu pratar jag om Frank Herbert, alltså författaren till böckerna.
Ja.
Har du några tankar om det?
Alltså jag vet inte. Det är ju alltid... Det är ju klurigt när man använder någonting som redan finns. Alltså när man tar någonting...
Ja, speciellt när man gör det ur liksom ett västerländskt perspektiv och kan placera en så västerländsk hjälte i någon typ av så här rural community som ska liksom...
Men då är väl också Frank Herberts poäng att det var inte det han gjorde. Alltså han är ju inte en hjälte.
Nej.
Han är ju... många säger att så här, det här är ännu en historia om the white savior. Men nej, det är inte det. Det är en kritik av white savior narrative. För att han är inte en white savior. Han är en super evil diktator villain.
Men kan du se denna lilla gulliga Lisan Al-Gaib? Alltså kan du se honom förvandlas till det?
Ja, alltså jag tycker att förvandlingen var rätt tydlig i Dune 2. Och men det är också lite dubbelt, för att när han har druckit the blue juice.
Ja.
Det är som att det är liksom at the drop of a hat. Jag tycker att han blir väldigt förändrad av det. Och att man ser den förändringen väldigt tydligt. Och så är det inte riktigt i boken.
Nej.
Utan där är det någonting mer som växer fram.
Mm. Men boken är mycket, mycket längre.
Men i filmen kändes det då som... Jaha, men han blev bara elak för att han drack den här dumma juicen. Och så behöver det kanske nödvändigtvis inte vara. Utan nej, det kommer ju också fram till honom.
Det är precis det jag skulle säga. Ja. Det kommer ju också fram att det finns i honom.
Ja.
För att han är ju också Harkonnen blood.
Ja.
Och det blir liksom... Jag tänkte nog mer att den utlösande katalysatorn i just det skeendet var ju att han fick reda på att han var Baron Harkonnens liksom grandchild.
Ja.
Och att det på något sätt gjorde att han kände att så här, allting är samma.
Mm.
Alltså det spelar ingen roll om det är jag eller om det är liksom Harkonnens som...
Det är så sjukt.
Liksom härskar över det här universumet. Alltså allting är it's gonna go in the pooper. Alltså hur som helst. Jag tänkte att nog att det var mera den förskjutningen som gjorde att han liksom blev fullspritt språngande liksom crazy.
Och det är så svårt, för att då när han har druckit the blue juice så ser ju han allt och han ser den rätta vägen.
Mm.
Men det känns också så abstrakt. Jag blir så här: ja, du ser den rätta vägen, säger du. Och det kommer döda så många människor. Kan du inte bara låta bli? Helt.
Mm.
Låt det vara. Måste du?
Mm. Men det kanske ändå blir lite bättre förklarat vad den rätta vägen är i böckerna.
Mm. Det är ju, hans inre dialog är ju upprepande så att han tänker på att han ser det här heliga kriget. Och jag måste stoppa det. Jag måste göra allt för att stoppa det.
Mm.
Men det gör han ju inte.
Nej, han inleder det.
Ja.
Show them to
paradise. Och väldigt tidigt i boken så tittar han på sin mamma också och tänker, hon vet inte om det men hon är min fiende.
Oh, Gud, vad
det är hon som leder mig in på den vägen.
Mm.
Det står she is my enemy, she doesn't know it.
Mm.
Hemskt.
Men det känns ju ganska tydligt tycker jag i
hon är ju tydligt.
I filmen att hon liksom hon vill ju rädda hans liv.
Ja.
Det är ju egentligen allt hon vill.
Ja.
Men samtidigt kan man kanske inte heller begära av henne att hon ska kunna hålla isär.
Nej.
Alltså hon är ju Bene Gesserit. Även om hon har gjort de här handlingarna som går emot så har hon ju ändå alltid varit det. Och kommer ju alltid vara det också.
Ja.
Så att det är mycket begärt på något vis. Men hon, ja, hon blir ju galen som en...
Ja.
En galnaste av dem.
När hon går där och smeker på magen och pratar med sitt ofödda barn.
Med Anya Taylor-Joy.
Mm.
Ja. Du, en sista fråga.
Mm.
Hur var det med Stellan?
Men alltså, det var så trevligt. Det var ju så här va. Du vet, algoritmen vann. Reklamen vann på Instagram. För att jag fick upp i stories att biografen Skandia på Drottninggatan, de har ju varit nedläggningshotade.
Mm.
Och,
alltså rädd Skandia.
Ja, och försökt samla pengar. Och de har ju öppet nu.
Mm.
Men då, Stellan tycker också att man ska rädda Skandia. Så att det stod, jag fick upp en story där det stod Dune 2 och Q&A med Stellan Skarsgård. Så gick jag in och kollade vad det kostade. Så här, 160 kronor.
Det är helt sjukt.
En helt vanlig biobiljett.
Alltså det är också att han är en världsstjärna.
Ja, han är verkligen.
Han är fucking worldstar.
Alltså, jag älskar honom. Jag älskat honom sen första gången jag såg Glasblåsans barn när jag var liten. Fina Stellan Skarsgård.
Mm.
Nej, men det var jättemysigt. Han satt där, blev lite intervjuad.
Han såg väldigt fräsch ut på bilden som du la upp.
Mycket fräsch. han är rolig också.
Mm.
Och han känns genuint mysig.
Mm.
Men han snackade lite om att han... han fick ju såklart frågor om utseendet han har. Eftersom att han också jobbar med så mycket proteser.
Mm.
Och han satt i sminket i vadå, 8 timmar.
Mm.
Kan ni tänka då att då sitter han i sminket i 8 timmar. Men då har han ju inte ens börjat.
Nej.
Utan då ska han ju börja spela in.
Mm.
Men han tyckte att det var så kul att spela... Han sa det är ju en liten roll. Men att han fick chansen att göra en riktig skurk.
Mm.
En sån där, man ser honom inte så mycket, men han stannar kvar hos en ändå.
Mm.
För att han är så ond.
Mm. Ja, det är den här riktigt obehagliga scenen när han liksom hänger upp i taket. Nej, det... som liksom en äcklig spindel som håller på att liksom falla ner. Den är ju stark.
Alltså. Så obehagligt. Mm. Så att han tyckte det var... superkul. Det var någon som frågade just vad var roliga med rollen. Alltså det var inte så roligt, alltså att det var mest plågsamt.
Ja.
Att gå in i det här, i det fysiska med rollen. Alltså att det var värst när han var naken, för att då var han ju tvungen att ha helkroppsprotes. Hade han rustning så kanske han inte behövde ha resten av protesen under. Så naken scenerna var värst.
Då han hade han liksom som en liksom enorm liksom bodysuit som var en body liksom.
Ja. Han sa att han käkade Imodium som en galning och drack inget vatten. Hemskt.
Käkade Imodium.
Jajamän.
Ja, fan vadå, blir man hård i magen av Imodium? Ja, det blir man. Så att han inte skulle behöva gå.
Ja.
Oh my god.
Ja, men för det är liksom, tänk bara de 8 timmarna i sminket. Jag hade behövt gå på toa 7 gånger på de 8 timmarna. Det är en utmaning. Han fick frågan liksom, vad gör dräkten med liksom hur du gestaltar karaktären?
Uh-huh.
Och han bara, ja alltså man kan kämpa emot den eller så kan man liksom följa med. Jag fattar det.
Stoppa upp flödena så att säga.
Ja, stoppa, köra, hitta sätt att använda den på.
Mm.
Han sa att han hade läst boken och att han inte ansåg att hans rolltolkning var så trogen boken.
Nej.
Men jag tycker den var strålande.
Jag tycker inte kanske heller att den var så trogen boken. Men jag har inte kommit så långt in så att jag har blivit så himla intresserad av Baron Harkonnen än.
Han är inte med jättemycket heller. Men det är också ett exempel på en skillnad. Det är ju att Fade försöker ju också döda baronen vid ett tillfälle. Det är lite mera...
Ja. Men det är väl egentligen inte konstigt. Fade, han skulle ju säkert kunna döda baronen i filmen också. Istället så...
Ja, det, var, typ, det såg man ju att han var sugen på.
He double kisses him.
Nej, men alltså det är otroligt. Scenen när baronen kysser Fade på munnen, den var scriptad. Men sen kysser ju Fade tillbaka och det var
improviserat. Men han tar upp hans huvud! Alltså, det är så bra. Alltså han liksom bara, yes uncle. Och så bara, alltså det är otroligt. Det blir ju en helt annan sak när man gör det 2 gånger.
Jajamän.
För då blir det också lite så här, vad har de för relation i den här familjen? Alltså det är så här...
Ja, och det är ju också, deras relation i boken är ju lite annorlunda.
Ja, så Fidrata framstår ju väldigt så hunsad liksom. Han är inte så där liksom glorious, liksom en sån himla, ska man säga, broiler.
Nej.
Utan han är ju mycket mer en liten valp liksom.
Nej, precis. Och som jag förstår det så är ju baron Harkonnen pedofil i boken.
Mm.
Det är han ju inte i filmen.
Nej, men han har ju någon weird böjning där när han också
mördar kvinnor.
Ja, som, ja. Eller är de ens kvinnor? Eller liksom,
mördar människor.
Ja. Ja, eller, ja, precis. Det är ju de här liksom kvinnliga invånarna på Gedi Prime. Men de känns ju som typ någon väsen anslag. Liksom.
Mm. Ja. Också intressant. Du nämnde ju hon Margot Fenring.
Ja!
Hon har en man i boken.
Ja.
Och han, i slutet, så när han möter, när Paul möter kejsaren.
Mm.
Kejsaren och hennes man, jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Fenring kallar jag honom för.
Mm.
De är tajta. Och baronen säger åt Fenring, bara döda Paul Atreides.
Mm-hmm.
Men han vägrar. Och det är för att de finner ett samförstånd. För att Fenring hade kunnat vara...
Ah, det quizet hade det.
Precis.
För,
Men han var eunuch. Så att han var inte det.
Och då, så Margot Fenring är gift med en eunuch?
Ja. Hon bär fortfarande Fades barn i boken.
Oj, 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 vad spännande.
Mm.
Ja, för det är ju återigen då, det var inne på det lite innan, men det här liksom avelsprogrammet som Bene Gesserit har liksom ägnat sig åt, där deras då, alltså där Bene Gesserit sisters håller på och bär barn från massa olika great houses som de kanske tänker eventuellt skulle kunna vara quizat. Hadrach.
Precis.
Ja.
Så han var en av dem.
Ja, gud vad spännande. Ska vi också, eftersom vi faktiskt båda har sett filmerna, ska vi liksom dela ut ett poäng? Är det...
Till Dune 2?
Mm, alltså det är liksom bara säga att någonting om sevärdhet och liksom...
Alltså för mig, så det känns som att det var länge sedan, men ibland så kommer en film som jag vill gå och se på bio varje dag.
Mm.
Jag har sett den 2 gånger.
Mm.
Jag kommer se den. Vem vet? Men jag kommer se den igen på bio.
Mm.
Jag vill ge den en 5 baserat på det. För att den drar in mig om och om igen.
Jag förstår det. Jag känner likadant. Jag känner så här, ibland så kommer det, det behöver inte vara en film. Det kan vara en film, tv-serie, bok, alltså någonting. Men som är så språkligt liksom compelling.
Mm.
Så att jag vill liksom dyka in i språket och bara vara i det.
Mm.
Alltså jag vill lära mig allting. Liksom.
Ja.
Vad betyder de här orden? Vad har han fått dem ifrån? Och liksom bara den här meningen som du läser nu på slutet. Där han liksom står inför Stilgar och tittar. Och bara tittar på den här. Okej, vad är meningen med jihad? Vad är liksom det heliga krig? Alltså det är så spännande tycker jag.
Mm.
Och det älskar jag också. När det kommer någonting sånt kulturellt fenomen. Som gör att man bara vill... liksom, man vill göra som Paul Atreides när han bara dök ut i sandhavet där på Arrakis. Så jag ger den en 4. För att jag tycker att den är så bra och så sevärd. Men det drog ner väldigt mycket för mig att Angelina Jolie dök upp.
Men alltså vi måste också bara, jag vill bara höra också. Mm. Vad tycker du om Timothée Chalamet? Vi har inte pratat om honom.
Vet du vad? Jag tänkte faktiskt nu i Dune 2 att jag, för i Dune 1 är han ju fortfarande så pass liksom barnslig och oskyldig.
Ja.
Det finns ju en scen i Dune 1 när, som också är väldigt fin, för den är också ganska trogen boken, där han vaknar på natten och sätter sig upp.
Mm.
Och man ser bara den här, det är en sån otroligt vacker bild på hans liksom så här långa barnsliga lämmar liksom, som bara så här i... Och i boken ska... Är han 14 år i boken?
Jag tror han är 15.
Ja, 14-15.
Ja.
Och hon, prinsess Irulan, är ju också väldigt ung. 15 år kanske. I filmen är han ju lite äldre.
Mm.
Han framstår i alla fall lite äldre än 14 år.
Mm.
Men ändå väldigt, väldigt ung.
Mm.
Men det som hände tycker jag i film 2 var att jag kände att han landade jättefint i sin roll. Jag tycker att han var... så bra.
Jag också överraskades av mina känslor.
Ja.
Att jag var bara såhär, han är så bra.
Och att han och Zendaya hade en sån fin kemi.
Ja.
För det har man ju inte sett, tycker jag. När de, alltså de är ju fnissiga och så roliga när de har intervjuer tillsammans och sådär. Men hon är ju liksom 2 meter lång och en supermodell.
Mm.
Och han är ju för sig också a beautiful, beautiful man. Men han är också som såhär treplan hög och som en liten smurf jämfört med henne typ. Men att i filmen hade de ju en riktigt stark attraktion.
Mm.
Och det som var så fint tycker jag med henne i filmen var ju att liksom, i de scenerna så hon var ju så fierce liksom. Hon kom ju bara in där som hon är liksom bara i hans drömmar med de här blåa ögonen och liksom, hon är ju så här ökenvinden, hon är den här sanden, hon är spice, hon är allt liksom. Men sen när han väl träffar henne i verkligheten, i de scenerna när de är liksom i den här unga delen av filmen när de bara är så här, hittar varandra och de gör den här sandwalken och de sitter på de här sanddynerna och han säger till henne, ja, men på min hemplanet på Caladan där är det vatten, man bara dyker in, nej jag tror det inte, alltså då är hennes ansikte så barnsligt, de har fått fram en så fin så här barnslig flickighet tycker jag i henne, som kanske på något sätt är styrkan med hela hennes skådespeleri, att hon kan vara både liksom verkligen kvinna, alltså så här rivig som fan liksom. Och också vara som ett så här oskyldigt barn typ.
Mm.
Så jag tycker att han var rätt het tycker jag, i det. Alltså att han kändes inte som ett litet barn. Så
nej, han kändes inte som en han kändes som en 29-åring som
han hade lite smala ben.
Ja.
De var liksom lite så böjda och smala. Ja, men nej, jag tycker han var jättebra.
Ja. Det är så gulligt också, eller det är så, jag vet inte, både och, för att i boken så poängteras det ju att Paul har inga vänner i sin ålder.
Nej.
Det finns ingen på Kaladan som han liksom leker med. Nej, hans bästa kompis är Gurney Halleck. Och då tänkte jag på scenen i filmen när Zendaya eller Chani sitter med sina kompisar. De sitter och skrattar och Paul bara, vad var det som var så kul? Och de bara, inget. Och jag bara, han har inga vänner.
Nej, de är så mobbiga.
Och det blir också en väldigt stark kontrast. Alltså i hans karaktärsutveckling. Hur han är så liten och ung och
Jag tycker att det är väldigt sevärt. Om ni vill njuta
det lite, är verkligen det.
Så kan ni ju bara kasta er in i det här.
Ja.
Ni kan gott titta på filmerna, gå på bio, skaffa HBO om ni inte har. Och ni kan också läsa. Jag kommer absolut fortsätta läsa. Jag är ju hälften av boken kvar. Jag ser jättemycket fram emot att läsa klart.
Ja, det kommer bli underbart.
Du, min älskling, vi har pratat så länge.
Vi har pratat sönder och vet du, vi har inte ens nämnt att Christopher Walken var med. Det var sjukt. Emperor Shaddam. Och det är många som har varit kritiska till det. Jag tyckte inte att han var så dålig.
Alltså det har inte ens slagit mig att jag skulle vara kritisk till det. Det har liksom bara hänt. Däremot så vill jag, nu, vi måste sluta prata nu.
Ja.
Men jag vill också säga att alltså Gurney Halleck.
Jag älskar honom. Jag är så otroligt kär i Josh Brolin nu.
Alltså, ja! Sen du klippade honom häromdagen när han så står och busar med sin bebis. Alltså.
De gjorde en inspelning när skådespelarna skulle läsa tweets om sig själva med så här ASMR-röst. Och jag vill att han ska läsa in ljudböcker som jag kan somna till. Jag ska skicka det till dig. Josh Brolin.
Shout out.
Det var det.
Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på detta superlånga samtal om Dune. Vi hoppas att vi kommer kunna liksom upprätthålla någon typ av kontinuitet i de här inspelningarna, för att det är ta mig fan det bästa som finns att få sitta här.
Ja, det är en dröm.
Ja, men vi är också väldigt tacksamma för att ni visar tålamod med oss.
Ja.
För att det ska vi faktiskt ändå säga, att vi gör det här på vår fritid.
Ja.
Även om det är vår högsta dröm att inte göra det, så är det vi gör. Och just nu är fritiden väldigt limiterad.
Den är begränsad.
Ja,
men så vi tar det som det kommer.
Ja, och vi hörs.
Och njuter varje gång.
Mm.
Hoppas att thy knives will not chip and chatter.
May they not chip and chatter.
Nej.
Nej, vi älskar er. Den här podden är inspelad av Afshin Tamouri. Den är klippt av kanske dig, Linnea Olander. Våran jättefina logga är gjord av Lisa Bänk och vårt underbara intro är skrivet av Jakob Jungberg. Tack för idag.
Hej då.
Och namn är Maria.